För tillfället så har ju du som firar den här gudstjänsten hemifrån en unik möjlighet. Du kan pausa predikanten. Det kan ju finnas många skäl till vad man vill det, eller hur? Men till exempel så kan du hämta en bibel och slå upp texten vi ska läsa idag. Och om du inte har någon bibel och hittat hit ändå, så kan du till och med ladda ner en app i din mobil, så kan du följa med och läsa. En lyx som vi här i kyrksalen inte har. Men en sak vill jag uppmuntra dig till. En sak som jag är mästare på. Uppmuntra dig att inte göra. Nämligen att multitaska. Alltså att inte göra flera saker samtidigt. Utan jag hoppas att du vill följa med. Från A till Ö. När vi ska liksom käka upp den här texten. Matteus 28. Matteus evangeliet, det 28 kapitlet. Och välkommen tillbaka till dig som tog möjligheten att pausa. Om vi bara fick välja ett enda kapitel i den här boken. Om vi fick läsa bara det. Och om vi bara hade det kapitlet för att förklara vad vi tror. Varför vi är kyrka. Vad vi vill. Varifrån vi får vår kraft. Och varför vi aldrig slutar att hoppas och engagera oss. Då ligger den här texten högt på den listan. Och vi står upp tillsammans och läser. Och varför inte stå upp där du befinner dig också? Hemma eller i skogen eller var det nu är någonstans. Efter sabbaten i gryningen, den första dagen i veckan, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, till Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt till detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sa till dem, säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen och till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Vi ber att det vi läser idag ska fördjupa vår kärlek till dig, till oss själva, till varandra och till den här världen. Amen. Varsågod och sitt. ett enda kapitel, knappt 20 versar som säger nästan allt. Idag är det ett drygt år sedan jag predikade sist och det är mycket jag vill säga. Men jag ska välja att rikta strålkastarljuset på en sak. En röd tråd som jag vill följa tillsammans med dig. Samma röda tråd som funnits genom alla tider, i alla kulturer och som går att följa genom varje människas liv. När vi möter någonting som vi inte kan förklara, som går utanför det som vi kan begripa och greppa, när någonting krockar med våran världsbild, rädsla. När någonting vi inte kan ha kontroll över dyker upp, rädsla. Det är väl extremt tydligt just nu till exempel. Men vi ska inte prata om covid-19. Vi ska nöja oss med att stanna kvar i den här texten. För här finns det mycket att hämta som vi kan ta med oss idag också. Kvinnorna som har kommit till Jesus grav möter en ängel. Ja visst, de har läst om änglar. Det finns med änglar i deras bibel. De har till och med mött människor som har mött änglar. Alltså så nära i deras liv finns det. Men nu var ängeln där. Precis där de var. Vakterna vid graven, som förmodligen inte hade samma tro som kvinnorna. Det står att de föll ner till marken som döda av skräck. Men kvinnor har ju alltid varit av ett lite tuffare virke, eller hur? Det får vi erkänna, Anders, eller hur? Och det håller du säkert med om också, det vet vi att det är så. Så de står kvar och så får de höra orden från ängeln. Var inte rädda. Det är klart att det har spridit sig en rädsla inom dem. När de står framför en öppen grav, en tom grav med en ängel som var som blixten, såg ut som blixten liksom. Men så får de höra orden, var inte rädda. Och ängeln berättar att Jesus har uppstått. Han ber dem gå vidare till lärjungarna och berätta vad som har hänt. Och alldeles omskakade av en massa känslor så ger de sig iväg. På vägen så händer nästa sak som spränger deras värld. För där på vägen så kommer han, Jesus, och han lever. Ja visst, de hade ju hört ängelns ord. De hade sett den tomma graven. De hade till och med hört Jesus själv förvarna att det skulle hända. Men nu händer det på riktigt. Han är där och de faller ner och griper tag om hans fötter, står det. Det är väl intressant. Kanske för att slippa se helt och hållet. För att det här spränger deras värld. Det här är för mycket att ta in. Men så ser Jesus rakt igenom dem. Som han gör med dig och mig också. Han ser rakt igenom oss. Och så säger han, var inte rädda. Gå vidare och berätta för mina vänner att jag har uppstått och att jag vill träffa er, möta er. Den röda tråden slutar inte där. Följ med till nästa hållplats. Soldaterna kommer så småningom på fötter igen och några av dem beger sig in till stan, närmare bestämt till översteprästerna, till de judiska ledarna. De berättar vad som har hänt, de berättar om ängeln, de berättar om den tomma graven. Och vad händer nu? Jo, rädsla. Rädsla hos de judiska ledarna. Och det här är en sån pricksäker spegel av den rädsla som har dominerat maktens människor genom alla tider. Människor som har så mycket makt att förlora. Men vi nöjer oss igen med att stanna kvar i den här texten. Det räcker att se på just nu de judiska ledarna som är så rädda. De som hade en så stor del i att Jesus faktiskt blev dödad. Varför hade de det? Jo, därför att folket började lyssna på honom och det utmanade deras ställning. Och för att det han sa och det han gjorde, det utmanade deras tro, deras världsbild, hela deras existens utmanades av hans liv. Rent objektivt så hade de också kunnat se att allt pekade på att han egentligen var den som de hade väntat på i generation efter generation. Men det kunde de inte. Han kom inte exakt på det sätt som de hade förväntat sig. Och så stängde de sig för honom. Och så drevs de istället av rädsla till att arbeta mot honom. Mot sig själv. Mot ytterst sett mot Gud. För deras rädsla gjorde dem blinda och desperata. Och så kommer vakterna från graven och berättar vad som har hänt. Det är som att hela översteprästens residens luktar av rädsla. Tänk vad annorlunda deras situation hade varit om de inte hade stängt sina hjärtan. Om de hade lämnat sin rädsla. Vågat närma sig Jesus med garden nere och med öppna ögon. Allting hade ju varit annorlunda för dem. Men nu hade de inte det. Nu hade de satsat allt på ett annat kort. De hade inte modet att ens tänka tanken att de kanske var fel ute. Och ännu mindre erkänna det för sig själva eller för någon annan. Och därför så var de inte öppna för orden som kvinnorna fick. Var inte rädda. Och så är vi framme vid det tillfälle när kvinnorna har sökt upp lärjungarna. Jesus vänner har samlats och tillsammans börjat söka sig ut till berget där han ska möta dem. Oj, vad intressant det hade varit att få dimpa ner där just nu. Att kanske klä ut sig, smälta in där och gå runt bland människorna som är på väg till berget. Det hade varit så spännande att få lyssna på samtalen. Kan det verkligen vara på riktigt? Kan vi lita på kvinnorna? För det gjorde man faktiskt inte på den tiden. En kvinna var inte ett godkänt vittne på den här tiden. Tack och lov att vi lever idag. Kommer han vara arg på mig? Kommer han vara besviken på mig? Jag trodde ju inte han skulle uppstå på riktigt. Jag var rädd att de skulle döda mig också. Någon som tänker tvärtom kanske. Ska den där svikaren få följa med? Han som övergav honom. Han som förnekat att han kände honom. Det är några som går med tunga, tysta steg. De som fortfarande tvivlar på att det är sant. Alltså, vad är det för någon mening med att gå hit egentligen? Det är väl lönlöst. Men de kan inte riktigt erkänna det. Men också de som nästan flyger fram, som på moln. Som bara otåligt ropar till de andra. Kom igen nu, skynda er på. Vad väntar ni på? Lyckliga. Oj, vad det hade varit intressant. Och så till slut så är de framme. Och så är han faktiskt där. Levande. Och så faller de ner för honom. Precis som kvinnorna gjorde på vägen. Och jag kan just nu bara ha en tanke i huvudet. Att de människorna som är där just då, det är ju vi. Det är ju du och jag. Antingen, alltså vi som firar gudstjänst just nu i Lövstakyrkan. Antingen här i kyrkorummet eller hemma eller på en skogspromenad eller var du är någonstans. Vi befinner oss i så otroligt olika situationer av livet. Vi har väldigt olika relationer till tro just nu. Det ser så olika ut. Men vi har valt att ta oss hit. Nu är vi här. Precis som det där brokiga gänget lärjungar. Och vet du vad det står? Titta efter. Du som har Bibeln framme. Jo, mitt i den stunden när de ser Jesus med egna ögon uppstånden. Det står att några tvivlade. Alltså det där är ord som mina ögon oftast inte har sett. Jag har ju läst de här texterna hundratals gånger kanske. Men det är ord som jag oftast inte ens stannar på. För att allt det andra runt omkring är så mycket starkare, färgstarkare. Men så hamnar jag på en annan plats i livet. Mitt liv förändras. Och plötsligt så är det där nästan allt jag kan se. Men några tvivlade. Vi befinner oss just nu på den plats i historien där Gud har gett sitt folk uppdraget att gå ut med kärleksrevolutionen till alla folk i alla tider. Han lämnar uppdraget i händerna på de människor som just nu befinner sig där. Och i de händerna på de människor som kommer ta vidare stafettpinnen längre fram i historien. Alltså till dig och mig också. Och vad står det igen? Jo, att några tvivlade. De var fortfarande rädda. De fick fortfarande inte riktigt ihop det. De såg sig säkert omkring på alla de som inte verkade tvivla ett dugg. Titta, vi som är här, vi kan titta på varandra. Visst verkar hon så otroligt troende, eller hur? Han, Pekka, han, det går inte att rubba honom. Alltså man jämför sig. Och så tänker de kanske, vad gör jag här? Är det här verkligen en plats för mig? Får jag vara med här? Och då, mitt i den känslan, så går Jesus fram och säger: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Var inte rädd. Jag vet inte om du känner som jag, men när jag sitter hemma och förberett mig, gåshud. Gåshud är vad jag känner. Varför ska jag inte vara rädd? Varför behöver jag inte vara rädd? Hur kan du säga det till mig, Jesus? Svara på min fråga och hjälp mig förstå. För just nu så är jag ju rädd allt jag känner mig. Rädd för att min tro inte är stark nog. Rädd för att misslyckas. Rädd för vad som väntar. Rädd för vad andra ska tänka om mig. Rädd för att det som jag ändå känner just nu ska försvinna. Rädd att alla de här människorna runt omkring mig som jag behöver så mycket ska försvinna. Jesus, jag behöver något att stå på. Jag behöver stadig mark under fötterna. Var inte rädd. Det var ju så han sa till kvinnorna på vägen. Och nu förklarar han varför de inte behöver vara rädda. Ja, det är inte så att det inte finns några faror längre. Du som kan lite kyrkohistoria, du vet ju att det liv som väntar de här människorna som är samlade på det där berget just nu är allt annat än utan faror. Och titta ut över världen idag, det är svårt för oss att ta in. Men den kristna är den mest förföljda folkgruppen på den här jorden. Så nej, det handlar inte om. Så vad fick Jesus lärjungar? Vad får våra syskon i förföljelse? Och vad får du och jag att stå på när vi känner oss rädda? Jo, var inte rädd, för jag är den jag är. Precis samma sak som Gud sa till Mose när han skulle ta för sig att rädda folket i Israels folk från slaveriet i Egypten och kände sig så liten. Jag är den jag är. Därför ska du inte vara rädd. För att all makt har lagts i mina händer. Och jag kommer aldrig lämna din sida. Inte i livet och inte i döden. Plötsligt så är det ju inget problem att några tvivlade och kände sig rädda och tyckte att uppdraget var för stort och omöjligt. Plötsligt var ju inte det något problem, för Jesus flyttar fokus helt och hållet från deras tvivel, från deras rädsla till sig själv. Som den ledare man önskar att man själv ofta var, så tar han ansvaret på sig själv och säger: var inte rädd. Och varje gång du känner dig rädd, varje gång jag känner mig rädd, varje gång du tvivlar på dig själv, tvivlar på Gud, tvivlar på kyrkan, på världen, så ta ett varv till genom påsken. Ta med ditt liv och så följ med Jesus genom påsken. Följ med när han rider in i stan. Han är precis nykristen. Du är precis nykristen. Allt är möjligt. Det är bara glädje. Det är helt fantastiskt att vara Jesus lärjunge. Folket längs gatorna hyllar både dig och honom, verkar det som. Allt är på topp. Sen så sätter du dig vid bordet, den sista måltiden. När frågorna och rädslan börjar sprida sig. När Jesus pratar om att han ska offra sig för de som sitter där. Och så gå ut till Getsemane och be tillsammans med Jesus. När ångesten inför det som ska hända rusar genom hans kropp. När vakterna kommer för att ta honom. Var med och se när Petrus försöker hindra dem. Göra allt för att stoppa det här som ska hända. Livrädd är han och övertänd är han. Alldeles full av adrenalin. Och se hur Jesus hindrar honom och säger så här: tror du inte att jag, om jag bad min fader, så skulle han skicka mer än 12 legioner av änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Tunga ord. Petrus fick lägga undan sin rädsla. För hans rädsla var nära på att ställas i vägen för världens räddning. Om man ser drar sin spets, så var det så att han försökte ställa sig igenom, han visste inte det såklart, mellan Jesus och det som är hela världshistoriens mest avgörande och genomgripande händelse. Och sen fortsätter vi. Ta med ditt liv vidare genom påsken och se honom, se ditt stora hopp föras bort. Var med i smyg under hela processen när han anklagas, döms, hånas, misshandlas och dör mellan två rövare. Hör hur ledaren bland lärjungarna, Petrus, fortfarande är så gisslantagen av rädsla att han förnekar att han ens känner Jesus. Vilka tvära kast hos honom, va? Från att ta fram svärd och försvara Jesus till att förneka att han ens känner honom. Se hur de för undan Jesus kropp efter hans död och lägger den i en grav. Du och Petrus hade rätt. Den där rädslan som ni kände. Tvivlen på att det här är på riktigt. Det stämde. Jesus dör. Och din tro, den dör med honom. Så är det bara. Och om Jesus hade blivit kvar i den där graven, så stämmer det idag också. Då hade rädslan och ondskan och döden segrat. Då finns det inga ord som kan ändra på det, förutom klyschor. Det finns inga ord som kan vända på din känsla i så fall. Men vi läser klart. Vi läser det som vi kom hit för att läsa idag tillsammans. En gång till. Sopa inte dina tvivel och din rädsla under mattan och låtsas som att de inte finns, utan ta med dem med Jesus ner i graven. Låt dem få följa med honom ner i graven, bildligt talat då. Och så låt något nytt få uppstå med honom. Erkänn, precis som en del av lärjungarna, att du har svårt att släppa det helt. Ta med dina tvivel fram till honom och där flytta fokus. Från dig själv, från din rädsla, till honom. Från dina tvivel och din oförmåga att tro på dig själv och på Gud och på kyrkan och på vad det nu är som du tvivlar på. Och flytta fokus till hans tro på dig. Och landa här på berget tillsammans med hela kyrkan genom alla tider. Du kan få göra det hur många gånger som helst. Var inte rädd, säger Jesus. Och han förklarar hur vi kan ta till oss de orden. Varför de är sanna, varför de inte bara är en klyscha. Varför de inte bara är en liten tröstande klapp på huvudet. Mitt senaste år har varit ganska mycket påsk. Det har varit väldigt mycket påsk. Och det kommer säkert fortsätta vara påsk ett tag framöver också. Jag har varit rädd. Jag har haft svårt att kanske inte tro, men att känna tro. Ibland har jag träffat människor som säger att under min svåraste period, då kände jag som mest att Gud var nära. Så har det inte varit för mig. Det har nog snarare varit som Jesus på korset när han säger: min Gud, varför har du övergivit mig? Var är du någonstans? Mer så. Men två saker har hjälpt mig. Dels så har jag ofta känt ett lugn att det är okej. Och det lugnet har jag fått här i Lösa kyrkan, tror jag. För det är så vi pratar. Det är okej. Nåd har blivit min kompis. Min tro handlar inte om mängden tro jag kan känna, utan om vem Gud är och hur hans relation förhållande till mig är. Det är inte jag som bär Gud, utan Gud som bär mig. Det är lätt att glömma bort det, särskilt då kanske. Det andra som har hjälpt mig, det är den här församlingen. Det är Lövsakyrkan. Jag har inte för en sekund undgått att känna att den här församlingen bär mig. Jag vet att jag har predikat det innan jag kom in på mitt påskliv. Att det är så att ibland när man inte själv orkar eller kan eller vill eller tro, då kan man luta sig mot kyrkans tro. Ibland så lutar jag mig, ibland så bär jag. Och jag har känt att församlingens tro bär mig. Även om jag långa perioder inte har ens orkat eller kunnat gå på gudstjänst, så har det varit en sån uppmuntran att känna och veta om att just nu firas det gudstjänst i Lövsakyrkan. Jag hoppas att du som lider av att inte kunna vara här, att du kan få känna det. Att just nu firar vi gudstjänst tillsammans med dig. Och Gud är inte beroende av rum eller tid, eller hur? Utan så som om vi ser från Guds ögon, så är det en gudstjänst vi firar tillsammans. Jag vill säga ett stort tack för att jag får vara kyrka tillsammans med er. Ibland vara buren och ibland bära. Vi ska få lyssna på en sång som på sitt sätt berättar om påsken. Och då kan du som sitter här, kan du som sitter hemma kanske, få ta med ditt liv en vända till genom påsken. Efter det ska vi sjunga tillsammans och be att tända ljus. Har du inget ljus framme, så pausa där hemma och ta fram ett ljus. Var med och be din bön med hjälp av det kanske. Och ta med det du känner till Jesus. Låt det få följa med honom. Och låt något nytt få uppstå tillsammans med honom när han lämnar graven. Och visar sig för sina vänner och berättar att han aldrig kommer lämna dem.